Idag befinner vi oss i den andra söndagen i fastan. Och så har vi lagt in en temagudstjänst om att äta. Vi har fått höra en bibeltext om när Jesus är på fest och äter och dricker tillsammans med syndare. Och så ska vi få uppmuntran och utmaningen att äta tillsammans med andra människor. Hur tänkte ni när ni planerade detta? Kanske någon undrar. Är inte det här motsatsen till att fasta? Och kanske kan det se ut så. Men vad är egentligen syftet med fastan? Att fasta, det är ju att avstå från något. Det kan vara mat, sociala medier, kanske resor med fossila drivmedel eller vad det nu är man väljer att avstå från. Men fastan, att avstå från något, är inte målet i sig. Målet är vad det ska leda till, och fastan är en metod, ett hjälpmedel att nå det där målet. Och det kan vara mer tid med Gud, att få tid till reflektion över livet, att få mer tid och inspiration till att göra något gott för Gud och för de människor som du kan möta. När vi fastar, när vi avstår från något, då är det också viktigt vad vi fyller den nya tiden, det nya utrymmet med. Vad gör vi istället? Och kanske kan den här fastan 2026 bli ett bra tillfälle att avstå något för att få större möjlighet att äta tillsammans med någon, att bjuda någon på mat. Just nu befinner vi oss också i en temaserie på 5 söndagar utspridda över vårterminen, där vi läser den här boken, Överraska världen, vanor som förändrar. Och den finns att köpa här ute efter gudstjänsten om du vill läsa den. Och här utmanas vi till 5 vanor som hjälper oss att leva liv som överraskar andra med Guds godhet och väcker nyfikenhet på Jesus och den tro vi bär på. Den 1 februari hade vi den första delen i temaserien, och då utmanades vi till vanan att välsigna 3 personer varje vecka, varav minst en person inte är medlem i församlingen. Och att välsigna, det kan vara att göra eller säga något gott som blir till uppmuntran, glädje eller hjälp för någon annan, så att personen känner sig välsignad, uppmuntrad. Och idag fortsätter vi med den andra vanan. Och vi får utmaningen att äta tillsammans med 3 andra personer varje vecka, varav minst en inte är medlem i församlingen. Varför? För att Jesus åt tillsammans med andra människor. Och det var olika typer av människor. Och för att det händer något med relationen när man äter tillsammans. Och nästan alla människor blir glada när man blir bjuden på mat eller fika. Och vid matbordet, oavsett om det är hemma i köket, på en restaurang eller på ett café, så delas ofta historier, förhoppningar, rädslor. Människor öppnar sig för varandra och pratar om livet. Och då kan det också uppstå tillfällen att prata tro. När vi med Jesus som förebild visar omsorg om människor, så är chansen god att vi också får möjlighet att prata tro. Och Jesus är en god förebild när det kommer till det här med att äta tillsammans med andra människor. Och på flera ställen i evangelierna så står det om hur Jesus äter tillsammans med människor. Han är ofta på någon form av fest eller middagsbjudning. Maten och måltidsgemenskapen spelar en viktig roll när Jesus möter människor och utför sitt uppdrag. Och Jesus tvekar inte inför att äta tillsammans med människor som andra tyckte illa om. I Lukas 5 som vi fick höra Ingegärd läsa från så fick vi höra om när Jesus går förbi tullhuset. Och där ser han en man sitta utanför. Och det är en man som förmodligen är illa omtyckt av folket. Han arbetar som tullindrivare. Han jobbar för fienden, den romerska ockupationsmakten. Och inte nog med att tullindrivarna arbetade för fienden. Det var också vanligt att tullindrivarna drev in för mycket skatt för att kunna stoppa lite extra i sina egna fickor så att de kunde bli rika på andras bekostnad. Så Levi som satt där utanför tullhuset, han var förmodligen allt annat än populär. Men Jesus ser honom. Och Jesus inte bara ser honom, Jesus ser det goda i honom. Jesus ser den goda potentialen som fanns där, gömd bakom all egoism och allt fokus på pengar och fina ägodelar som fram till nu hade påverkat hans liv. Och när Jesus möter honom och säger följ mig, då blir Levi glad. Så glad att han ordnar en fest hemma hos sig. Han bjuder in sina kollegor, sina tullindrivarkollegor och andra vänner som kanske inte heller hade levt ett liv som var det frommaste eller godaste. Men framförallt så bjuder han in Jesus och de som hittills hade blivit Jesu lärjungar. Och det verkar som att det var en riktigt festlig fest med god mat, alkoholhaltiga drycker och många gäster. Och att Jesus är med på den här festen sticker i ögonen på fariseerna som vi fick höra. De tyckte inte att Jesus levde upp till en god religiös och moralisk standard när han festade och umgicks med människor som de tyckte var syndiga och smutsiga. Och det verkar som att fariseerna mest såg det dåliga i de människor som Jesus festade med. Och de tänkte att det bästa sättet att leva rätt och visa på vad som är gott och rätt, det är att inte umgås med syndare. Att ta avstånd och undvika dem. Det var deras sätt att agera och markera. Men Jesus har en helt annan taktik. Jesus ser det goda som finns gömt i människorna. Och Jesus visar sin kärlek och umgås med dem för att locka fram det goda i dem. Jesus möter dem med nåd och sanning på ett kärleksfullt sätt. Igår hade vi en fantastisk bönedag och bönegudstjänst på kvällen här. Och då gästades vi av Maria Alriksson, pastor från Jönköping. Och hon hade en för mig ny tolkning av vårt fina kors här och den här öppna famnen. Apropå det här med nåd och sanning. Den ena handen som välsignar, som visar nåd, kärlek, omsorg, ger förlåtelsens möjlighet. Och den andra handen som pekar ut riktning, pekar på sanningen, pekar på vad som är en rätt väg. Jesus är öppen famn, nåd och sanning. Han välsignar och pekar ut riktning. Och detta i kombination förvandlar människors hjärtan. Jesus säger, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Kyrkan ska inte vara en utställning där perfekta människor visar upp sig. Kyrkan ska vara som ett sjukhus där människor som är svaga och trasiga på olika sätt får möta den stora läkaren Jesus som helar trasiga själar och förvandlar hjärtan. Jesus förvandlar syndare till lärjungar. Och Levi var en av dem. Ett annat exempel på när Jesus äter tillsammans med syndare, det är Lukas 19, där Jesus möter tullindrivaren Zacchaeus. Han som var så kort att han behövde klättra upp i ett träd för att se Jesus. Och som blir sedd och tilltalad av Jesus. Skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Och då står det att Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Jesus ser syndaren, Zacchaeus, som tvingade in för mycket skatt från människor för att själv kunna bli rik. Men Jesus fördömer inte på det sättet att han tar avstånd från Zacchaeus. Jesus skiljer på handling och identitet. Medan de som kritiserade det Jesus gjorde sätter likhetstecken mellan Zacchaeus synd och hans identitet. De sa att han var en syndare. Men Jesus ser en annan identitet i Zacchaeus. Jesus ser att han är Guds älskade barn, skapad till Guds avbild, och att det finns något gott även i Zacchaeus, djupt där inne, bakom det egoistiska och trasiga. Och mötet mellan Jesus och Zacchaeus, det leder till ett förvandlat hjärta och ett förvandlat liv för Zacchaeus. Hans egoism byts ut mot generositet och han ger hälften av vad han äger till de fattiga och betalar tillbaka fyrdubbelt till de som han har pressat pengar av. Och på samma sätt som Jesus bjuder in sig hos Zacchaeus så borde vi ha vanan att bjuda in och äta tillsammans med icke-kristna. Som en regelbunden del av vårt uppdrag att sprida Guds kärlek. Och jag gillar ett av exemplen från den här boken. Där kan vi läsa om en baptistpastor som hade en granne som bjöd in till pokerkvällar i sitt garage. Och den här grannen, han var mästare på att blanda den alkoholhaltiga drinken margarita. Så han bjöd in alla män i grannskapet till sitt garage för poker och margaritakvällar. Och varje gång pastorn fick den här inbjudan så tackade han nej. För att vara trogen sin tro och övertygelse om att alkohol var dåligt. Precis som fariseerna så tog han avstånd. Men så får den här pastorn frågan från författaren till den här boken om hur många gånger han hade fått frågor om tron från sin granne. Och då blir svaret aldrig. Han hade aldrig fått en fråga om tro från sin granne. Och då ger författaren den här pastorn utmaningen att nästa gång han får inbjudan, då ska han tacka ja. Och det gör han. Och när grannen hör svaret så tappar han hakan fullständigt. Han blir så förvånad. Så pastorn är med och han träffar alla männen i grannskapet. De spelar poker och pastorn han dricker läsk istället för margarita och det var helt okej. Och det här ledde till fler samtal om tro än han hade haft på länge. När vi överraskar världen genom att välsigna, genom att göra något gott, genom att äta tillsammans med människor som vi inte förväntas att äta med, så kan det hända något. Det kan leda till fina relationer och samtal om tro. Och det här med att äta, det är ju något som vi ändå måste göra. Tre gånger om dagen, eller hur många gånger om dagen du nu äter. Så det behöver kanske inte ens vara en så stor uppoffring av din tid att göra det tillsammans med andra, att äta tillsammans med andra. Att äta tillsammans är en viktig del i ett kristet liv. När vi äter tillsammans, när vi delar livet med varandra, när vi pratar om tron, då är vi med och bygger Guds rike. Och jag vill avsluta dagens predikan med att läsa ett citat från boken. Om varje kristet hushåll regelbundet bjöd in en främling eller någon som har det sämre ställt till sitt hem för att äta en gång i veckan, skulle vi bokstavligen förändra världen genom att äta.